Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Man kan onekligen gissa att Tomáš Hašek, nytillträdd generalsekreterare för Elitfotboll Dam, satt och mös framför tvn i somras när Sveriges landslag mot förhandstipsen lyckades ordna ett VM-brons i Frankrike. Efter att ha krigat i motvind under många år har Allsvenskan för damer till slut lyckats få in en seriesponsor i form av Åbos. Och i den här podden avslöjar Hašek att ett nytt tv-avtal kan vara nära förestående där samtliga stora aktörer vaknar till efter VM.
Det är mera fokus på damsidan och att man ser att det finns en intressant produkt att visa upp och väldigt mycket positiva värderingar. Det ser vi och vi för ju också dialog med alla de här aktörerna just nu. Just för att det har kommit mera intresse kring frågan.
Och vi diskuterar även planerna på att införa ett gruppspel i damernas Champions League. Och att utöka damallsvenskan som många vill, inte minst Petra Gerhardsson, öppnar Hašek för.
Vi tycker också att Obos damallsvenskan borde vara ett antal lag till. Men det följer en demokratisk struktur som man måste ha respekt för. Och det kan tidigast ske säsongen 21-22.
Och vi pratar såklart om hur allsvenskan ska klara av den allt tuffare internationella konkurrensen när europeiska storklubbar börjat satsa. En trend som även kan vara på gång i Sverige. Där exempelvis Malmö FF nu har planer att gå ihop med damallsvenska LB07. Även om Hašek höjer ett varningens finger för att tro att det är särskilt lätt.
Jag tror att det är nyttigt och bra för damfotbollen att det uppmärksammas av här sidan. Men samtidigt så tror jag att det finns, man behöver beakta att kommunikation och massa andra parametrar inom damfotbollen, de är inte de samma som på här sidan. Och jag tror inte de har riktigt den kunskapen.
Utöver detta diskuterar vi det utbredda fusket med turistvisum i Elitettan som Fotbollskanalen nyligen avslöjade. Om behovet av en mer reglerad spelarmarknad på damsidan, både internationellt och nationellt. Och de politiskt laddade frågorna kring landslagsbonusar och jämställdhet. Och så talar vi med Hašek om hans landslagskarriär som volleybollspelare och vad han kan ta med sig i sin nya roll. Men som vanligt inleder vi podcasten med en faktaruta. Ålder?
59.
Bo?
Solna.
Familj?
Hustru Eva och tre barn.
Utbildning?
GIH i botten och sedan byggt på med marknadsekonomi.
Lön?
Ja, hyfsat.
Bil?
Ja.
Hobby?
Idrott. I mångt och mycket familj, vänner.
Språk?
Jo, ett antal. Svenska, spanska, franska, tyska och engelska.
Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare?
Jag gör inte ett sånt statement, för det är jäkligt svårt att bedöma vem som är bäst. Men jag har ju några som är i det övre facket, om man säger så.
Vilket är ditt favoritlag i fotboll och varför?
Ja, det är ett lag i Madrid. Jag är ju uppvuxen i Spanien, så att det är Real Madrid som har varit mitt lag sedan jag var 6 år gammal. Så, vilket är väldigt svårt att ändra på.
Vilken är din största fotbollsmerit?
Ja, det var faktiskt att jag spelade mot Real Madrid när jag var liten. Och för sig förlorade vi med 2-1, men det var häftigt att möta dem.
Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Kan ju vara på läktaren eller på planen. Eller framför tvn.
Det måste jag faktiskt säga att häftigaste upplevelsen, det var nog i Istanbul. När jag var och såg Galatasaray spela en riktig skitmatch mot ett gärdsgårdslag. Men det var så häftigt att se hela den här det livet som var runt omkring.
Vilken fotbollsledare beundrar du?
Ja, de som inte går på för hårt och har kunnande. En som Zidane tycker jag är väldigt intressant.
Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll?
Offside-regeln kanske är den som är mest aktuell.
Tar du fram någon matchsekvens med Real Madrid när du ska bli på gott humör?
Nej, jag är oftast på gott humör ändå.
Vilket uttryck använder du för mycket?
Det vet jag inte.
Vilken är din dyraste pryl?
Kan vara en klocka.
Om vi tar bort gymnastik, vad var du bäst på i skolan?
Matte.
Du får 10 miljoner i handen, vad gör du?
Ja, då betalar jag av lån och investerar i barnen.
Vad gör dig rädd?
Samhället när det visar sig från den sämsta sidan.
När var du riktigt lycklig senast?
Oj, riktigt lycklig. Ja, men det var ju senast då när jag fick jobbet som generalsekreterare för Elitfotbolldam. Då blev jag lycklig.
När grät du senast?
Ja, det var väl häromdagen.
Så här i efterhand råder inget tvivel om att hypen inför sommarens VM i Frankrike saknade historiskt motstycke. Och även om publiksiffrorna i början av VM var något av en besvikelse, så blev mästerskapet ännu ett bevis på att damfotbollen tagit stora kliv. Och även om de största kliven tas internationellt, så kunde ju läget varit sämre för nytillträdde generalsekreteraren Thomas Hasek. Samtidigt har EFD historiskt haft svårt att förvalta draghjälpen från landslagsframgångar. Ja, när vi träffas så är du ändå rätt ny på jobbet. Du fick ju jobbet i somras som generalsekreterare för Elitfotbolldam. Vad ingår i det jobbet?
Ja, men det som ingår, vad jag har förstått i alla fall utifrån uppdraget, är att utveckla svensk damfotboll och se till att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de klubbarna och föreningarna som vi förestår. Den här organisationen jobbar ju med både OBOS, Damallsvenskan och Elitettan, och det är de föreningarna främst som vi ska utveckla.
Det måste vara ett rätt häftigt jobb i det här läget. Men jag menar, alla såg ju VM och effekten, och redan innan dess var det ett stort sponsoravtal med OBOS och liknande. Hur är det, bara räkmacka eller är det mycket jobb?
Nej, men räkmacka det tror jag inte, utan jag ser det som enormt mycket jobb som måste till för att visst, det är riktigt att det har damfotboll och fotboll i allmänhet är just nu i uppstigande, men det krävs enormt mycket arbete för att det här ska kunna gå vidare. Och vi vill ju följa den här kurvan och fortsätta uppåt.
Vilken VM-effekt har ni sett?
Jag tror att det är en kombination. VM-effekten är ju såklart så att det blir ökat publikintresset på våra matcher. Men jag tror att det arbetet som är gjort i det tysta som ligger bakom en bit bak, det är det som har börjat ge effekt på riktigt. Och det är många faktorer nu som spelar in, vilket är väldigt, väldigt positivt. Men givetvis så är en bra utveckling av landslaget är ju enormt viktigt.
Jag vet naturligtvis att det inte är någon räkmacka, men om du ser, har ni känt av några sponsorer som har sökt sig till er efter VM och undrat, kan vi samarbeta, hur ska vi jobba?
Ja, det finns ju ett antal dialoger och olika spår som vi följer upp, men det ansvaret det ligger just nu hos min kommersiella chef då, som heter Linda Wikström då. Och vi jobbar på de olika delarna, och det är klart att det växer en del frågor kring sponsring, och sponsring är speciellt av damidrott och damfotboll då, i synnerhet, som är intressanta.
Ja, för om man ser bara till hösten, som ju inte direkt gäller svensk damfotboll fullt ut, men man ser MTG Nent som satsar på att visa damligor här i huset där jag jobbar, C-more satsar på elitserien för damer i hockey och handboll, elitserien i damer ska jag säga, ihop med SVT. Alltså, känner ni av den strömningen, att det på något sätt har blivit ett skifte?
Absolut. Kanske inte ett skifte så, men att det är mera fokus på damsidan och att man ser att det finns en intressant produkt att visa upp och väldigt mycket positiva värderingar. Det ser vi, och vi för ju också dialog med alla de här aktörerna just nu. Just för att det har kommit mera intresse kring frågan. Annars har det varit lite senare på året som man har startat upp de diskussionerna.
För det är ju så att ni har en egen spelare så att säga som visar fotbollen, och sen så har ni ju avtal både med SVT och med oss på Simor om att visa en del. Finns en tanke att lyfta över alla matcher hos en mer traditionell medieaktör?
Det vet vi inte, utan det är diskussionen vi får föra. Valet att skapa den egna plattformen, det var ju en följd av olika händelser som skedde för ett par år sedan. Och vilket visade sig vara ett väldigt lyckligt val, eftersom vi har lyckats kunna visa alla våra matcher på olika plattformar då. Det är klart att de här stora avtalen som SHL och Allsvenskan har tecknat, de kommer vi inte åt i det här läget, men däremot så kan man komma en bit ifrån.
Upplever du att ni är intressantare nu än vad ni var för bara något år sedan? Eller, jag menar, jag vet ju att du inte var där, men jag antar att du ändå blev briefad på hur var det för ett år sedan kontra hur det är nu.
Ja, men absolut. Visst är det så att det finns en uppsida nu i förhållande till det vi gör. Och sen är det ju så att allt det som händer runt fotbollen, både nationellt och internationellt, det hjälper ju till att intresset för damfotboll ökar.
Så att vilka är hetast just nu? Är det det huset vi sitter i, eller är det SVT, eller är det Nent?
Det kan jag inte svara på, för de mötena de pågår just nu i veckorna, och det är framförallt den här veckan och nästa vecka som vi kommer veta mycket mer.
Är det Linda Wikström som sköter det då?
Hon sköter det tillsammans med en part som vi har arbetat tillsammans med.
Spring Media tror jag. Mm. Hur är det just att ha, jag menar, Linda Wikström hade ju ditt jobb till för inte så länge sedan. Hur är det att ha sin företrädare så nära fast i en annan position?
Det kan vara besvärligt om man inte har den livssynen och det otroliga engagemanget som Linda har. Hon har visat att hon är enormt engagerad och vill väldigt väl i alla, på alla sätt och vis. Så att jag ser bara positivt på det, stort stöd för mig för att komma in i jobbet, och jag tror att vi kommer kunna göra ett väldigt bra teamarbete.
Om man ser till processen att du fick jobbet, hur gick det till? Såg du en annons och sökte? Du var tidigare vd för Lidingöloppet och innan det en civil karriär på lite andra företag, bland annat 3M. Hur gick det till när du fick jobbet?
Nej, men det gick till som så att jag lämnade Lidingöloppet i slutet av maj, och jag tittade ganska aktivt på olika alternativ, och då dök det här möjligheten upp. Så att jag skickade iväg en ansökan till EFD då. Sen gick det väldigt fort.
Vad känner du att du har för plus med att komma in i det här jobbet? För du, även om du har spelat fotboll och varit lite fotbollsledare, så har du inte varit aktiv högt uppe i fotbollen på det sättet.
Nej, precis. Jag har inte varit med inne i fotbollsfamiljen, vilket jag ser som en fördel. För då ser jag hela etablissemanget med andra ögon och jag har ingen ryggsäck att bära med mig in. Utan jag kan ställa de här dumma frågorna utan att någon drar på näsan. Utan man förstår att okej, här kommer någon som har lite en annan syn. Jag har med mig mycket organisationsutveckling, eventutveckling och... I och med att jag också jobbar med en annan organisation inom löpning som ordförande på Blodomloppet. Då jobbar jag med motsvarande frågor där lokala föreningar behöver stöd från centralt håll och behöver hjälp för att, eller vill ha hjälp för att utvecklas och driva sin verksamhet åt bättre hållet. Då.
Om man är lite elak så kan man ju tala om att du är 59 man vit på något sätt passar in. Det enda är att du inte har ett dubbelnamn i förnamn och ett sådnamn i efternamn. Annars passar du in i dem som styr svensk fotboll.
Ja, du menar, ja, det kanske. Men jag tänker att jag alltid tycker att åldern inte är viktig. Utan det är viktigt vad man gör av den. Och jag har försökt att bygga på erfarenhetsbanken. Väldigt nyfiken på förändring, nytt tänkande och ungdomar specifikt har ju en fantastisk förmåga att utveckla saker och ting i olika former som äldre människor kanske inte gör. Och då kallar man det för generationsklyfta. Jag försöker alltid att tänka till att ja, men hamnar jag i den här generationsklyftan nu i det tänket och utmanar mig själv. Och så länge jag gör det, då tror jag att jag kan hjälpa till att utveckla saker och ting. Att jag är man tror jag kan vara bra när man kommer till den här typen av arbete som jag jobbar med nu. För det är mycket jämställdhetsfrågor, det är mycket djupa frågor kring tjejers rätt till lika idrottande som killar. Och är det en man som står i barrikaden och säger det, då kanske det får lite genomslag bland andra män.
Samtidigt har du kanske inte erfarenheterna som en kvinna har haft.
Nej, inte på det sättet, men jag har ju varit ledare för damer och tjejer och både på låg nivå och hela vägen upp till högsta elit. Så att jag tror jag har lite koll på hur tjejer tänker och funderar när det kommer till olika saker. Och det är det jag ska försöka föra in i fotbollen.
För de som inte känner dig så du har ju elitförflutet som volleybollspelare, var med i landslaget OS 88 i Seoul. Men missade hemma EM 89, eller har jag fel?
Nej, det har du rätt i. Vi hade faktiskt en reunion här i helgen 30 år efter 89. Jag var skadad då, det var ett korsband som gick av den säsongen. Så att jag
det måste vara tungt med tanke på den succén. Det var häftigt i Solos där Sverige var med för första gången väl. Ja. Men sen då den succé som blev 89.
Ja, men det var ju piken på den generationen egentligen som jag var del av. Jag kom in lite sent, det var ju några yngre killar och så var det jag då. Men det var jättekul att de lyckades, för det var ju mina kompisar som lyckades med att komma tvåa i EM. Resan dit gjorde vi tillsammans och det var fantastiskt häftigt. Så jag känner mig lite delaktig i den succén också, fast jag inte var där och tog medalj.
Vilka erfarenheter från din tid som elitspelare kan du ta med dig in i jobbet?
Ja, framförallt är det hur man sätter upp mål och hur man jobbar mot uppsatta mål och att jag vet vad som krävs för att offra för att kunna nå dit man vill. Det är väldigt många, inte minst föräldrar, som tror att det räcker med att trycka på ordentligt så kommer barnen hamna i proffssammanhang. Men det är otroligt liten andel människor som kommer så långt. De flesta de ska föra med sig allt det som den ideella världen tar med sig och det som idrotten tar med sig i föreningslivet. Som gör att man får en bra social bas att leva vidare på. Det tror jag är jätteviktigt att lyfta. Sen krävs det enormt mycket för att kunna nå den yppersta toppen. Och det är som jag har varit där och jag har dragit dit andra i tränarroll och så har man ju lyckats på något sätt hitta de här nycklarna för.
Om man ser till att ni, EFD, sitter ihop med Svenska fotbollsförbundet och även SEF liksom ihop och det finns representanter i styrelsen, liksom någon slags korsägande eller vad man nu kan se. Hur ser du på den konstruktionen?
Ja, alltså jag förstår att den är som den är. Och jag har varit inne för kort tid för att kunna bedöma om det är sunt eller om det inte vore sunt. Jag tror att som det ser ut nu så är det bra att EFD finns där vi gör, och vi driver väldigt intressanta och starka frågor för svensk damfotboll. Det är nyttigt för förbundet, det är nyttigt för SEF och för oss också. Sen gäller det att samarbeta och ha bra kanaler inåt båda håll. Vilket då jag tänker fortsätta bygga på det man har gjort tidigare och se till att det blir ännu mer samarbete, för att vi vill ju inget annat än att svensk fotboll som helhet ska växa. Och just nu så vill jag ju påstå att det är på damsidan det kan växa.
Varför heter det damallsvenskan respektive allsvenskan?
Ja, det kan inte jag svara på just nu. Det är många som har ställt den frågan. Det är samma sak som man kan säga att varför heter det elitfotboll dam och sen svensk elitfotboll. Jag tycker att det är svensk elitfotboll dam här, that's it. Men det här är gamla grejer som ligger djupt.
Kommer du att verka för att det ska heta allsvenskan, punkt, och sen allsvenskan här, allsvenskan dam? Eller tycker du att det spelar är en mindre viktig fråga?
Ja, men det är en viktig fråga utifrån hur man benämner saker och ting och vilka värderingar man lägger i det. Sen kommer jag ju välja mina strider, och jag tror att gå in nu i det här läget och börja driva såna här frågor, det känns inte riktigt aktuellt, utan det finns andra frågor som jag tror är djupare och större just nu för att kunna säkra den position vi vill ha. Sen får det här, tror jag, komma ganska naturligt allt eftersom.
Du har ju då jobbat på senare år på Lidingöloppet, som ju på något sätt, ja, individuella sporter. Där har ju på något sätt kvinnor haft lättare att slå sig fram än i lagsport. Och varför tror du det är så?
Jag kommer från lagsport i grunden själv och är utbildad inom lagsport. Så jag har haft, ska vara ärlig, jag har haft lite svårt med den individuella delen att anpassa mig till den. Och utifrån ledarskapsfrågor att kunna driva en organisation som består väldigt mycket av individualister. Det är inte lätt. Men jag tror att om man tittar på löpning framförallt, där jag har varit inne tidigare, så har det varit väldigt mansdominerat i många, många år. Och i och med att det har kommit upp lite mode, det har kommit upp lite hjälp och stöd i form av tekniska hjälpmedel, och så har man sett att kvinnor har ju, precis som alla andra, alla möjligheter att göra bra ifrån sig. Så har ju resultaten för damerna ökat medan herrarna har blivit sämre i snitt. Och det tror jag har att göra med vilken inställning vi har som människor. Tjejer är otroligt fokuserade, engagerade och gör saker rätt. Medan killar, vi har en förmåga att vara lite mer sådär att ja, men det här kommer ändå funka. Jag behöver inte springa i helgen för det kommer ändå, formen kommer nog ligga i ändå. Tjejer är mycket mer noggranna i sitt arbete.
Du kommer ju då från idrottens värld, men lyfter att det är ett plus att du kanske kommer utifrån fotbollens värld. Finns det en fördel att ändå ha en viss del i idrottens värld? Jag menar, du har ett förflutet som spelare själv för 30 år sedan.
Det är, tror jag, en förutsättning att ha båda benen i ena sidan inom näringslivet, andra sidan inom idrotten. För idrotten fungerar på ett väldigt speciellt sätt. Föreningar fungerar på ett speciellt sätt. Förbunden fungerar på olika sätt. Det är mycket politik, det är mycket att ta hänsyn till, och kommer man bara från näringslivet, då tror jag att man har svårt att anpassa sig till alla de krafterna som sker inom. Man förstår inte riktigt vad som händer inom idrotten. Har man varit med i båda läger, då tror jag man har en annan förståelse för hur saker och ting fungerar och förhåller sig.
Om jag ser svensk idrott utifrån, så kan jag ibland känna att det är det enda som inte är avreglerat sen av folkhemmet, så att säga, utan att värdera om det är positivt eller negativt, men att det är, ja, nästan en anakronism, något som hänger kvar från förr. Hur ser du på det?
Ja, men det gör ju det, men idrotten börjar anpassa sig mer och mer till marknadskrafterna, för man kan säga på gott och ont, vi är beroende av marknadskrafter för att kunna verka inom idrotten. Och det gamla föreningslivet, så som det såg ut för 20, 30, 40 år sedan, det fungerar inte längre. Utan nu måste man hitta andra vägar framåt, och det gör man i samråd med marknaden. Och där tror jag är väldigt viktigt att kunna förändra allt eftersom, men med tålamod, men ändå driva mot att förstå att professionalisering och kunskap är viktigt inom idrotten också. Vi hanterar väldigt mycket pengar, många föreningar, och då måste man veta vad man gör.
Ni söker ju även en sportchef, Victoria Sandell. Hon lämnar, hon har varit tjänstledig och Stefan Alvén jobbat på halvtid. Vad letar ni efter?
Ja, det vi vill göra det är förstärka sportchefssidan, för att en bricka i hela utvecklingen av svensk damfotboll, det är att vi måste fortsätta och producera väldigt bra spelare och ha bra verksamhet. Inte minst för alla de här unga tjejerna som nu kommer till fotbollen efter framgångarna i VM. Vi hoppas att det blir framgångar i OS nästa år också. Vilket gör att det kommer komma många unga flickor som vill spela fotboll. Och då måste de kunna ta sig emot av utbildade ledare som vet vad de gör. Så att de dels tar hand om de som kommer och spelar så att de har glädje. Men också för de som då siktar högre att de får en möjlighet att göra det. Och inte faller bort.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Styrelserna från Malmö FF och LB07 har tagit ett inriktningsbeslut om ett samgående. Och det sker genom att huvuddelen av LB07s verksamhet går upp i Malmö FF.
Det ni hörde där var från presskonferensen när Malmö FF och LB07 presenterade sina tankar på att gå samman. Nu är det ju upp till medlemmarna att avgöra om det verkligen blir så. Men det har länge funnits en trend i Europa att de stora herrklubbarna börjat vakna även på damsidan. Och de som vaknat sent, som exempelvis Real Madrid, har helt enkelt tagit över ett befintligt damlag för att på så sätt ta en genväg in i eliten. Frågan är om den utvecklingen är enbart positiv för svensk damfotboll. Landslaget gick starkt, tog ett brons som sagt. Samtidigt många av stjärnorna är inte i allsvenskan direkt. Hur står sig allsvenskan?
Just nu står jag tror att den står så väldigt bra, och jag har haft förmånen nu att se på ett antal matcher både allsvenskan och elitettan. Jag tycker att det är bra fotboll, det är bra struktur, man har en tanke med det man gör i mångt och mycket. Sen är det såklart att det är matcher och det är derbyn och allt vad det är för någonting runt omkring, men kvaliteten är väldigt hög. Ska vi behålla den kvaliteten, då krävs det att vi förbättrar underifrån och får upp talanger och dessutom försöker behålla dem så länge som möjligt. För det kan jag nog säga att jag har svårt att se hur vi ska kunna behålla alla våra stjärnor allt eftersom de kommer upp. De kommer att knyckas en del av dem till utlandet.
Om man tittar på Champions League som en temperaturmätare för svensk klubbfotboll så ser det inte så där jätteljust ut. Jag menar, bägge lagen som är med, både Piteå och Göteborg, förlorade sina hemmamatcher. Vilket gör att det blir svårt för dem att gå vidare. Och jag menar, inte sedan 2014 Tyresö finns ett konkursbo, var i final, och innan är det Umeå tidigt 2000. Vad talar för att den trenden ska vända?
Det är svårt att säga. Jag kan inte påstå att den kommer vända. Utan det vi behöver göra där, det är att de lagen som nu är med, alltså Piteå är det första gången de är med, och kommer på Göteborg tror jag inte heller har varit med tidigare i Champions League-sammanhang. De måste ju få den rutinen, de måste få bättre matchning, bättre möjligheter att kunna spela mot tufft motstånd. Sen vet vi att den svenska kollektivet och den svenska modellen, den leder ganska långt om man lyckas väl med det. Så att vi behöver ta vara på de talangerna vi har och utbilda dem på ett bra sätt så att de klarar av att matchas mot de här storlagen. Sen ser jag framför mig att storlagen kommer bli ännu större väldigt snabbt. Alltså de kommer att dra på ordentligt här ute i Europa och det kommer bli ojämna ligor i vissa fall med väldigt starka spelare i vissa lag som kommer gå långt i Champions League, Women's Champions League såklart, så att det är ju så.
Ja, för att det är ju en tydlig trend då, som ju varit de senaste åren, att fler och fler, men den senaste sommaren var det Real Madrid som köpte ett lag och ska bli Real Madrid till nästa år, även om de lite är Real Madrid nu, med bland annat Kosovare Slanis och Freja Jakobsson. Är det bara ett hot mot svensk fotboll att de satsar mer? Eller finns det någonting positivt i att det blir större?
Jag ser det bara egentligen positivt, för det är oerhört viktigt att damfotbollen utvecklas runt om i världen. Och vi såg också i VM nu att det var många, många fler nationer som var duktiga. Och många av de spelarna spelar faktiskt i Sverige också, i svenska ligan. Så att jag tror att det är väldigt positivt. Däremot så måste man ha stor respekt för vad som händer där ute. Och som sagt, jag har ju själv varit där nere och spelat, jag har själv spelat i Real Madrid som spelare i volleyboll då. Och den klubben gör ingenting om inte de vinner. Alltså de går ju, den kulturen är bara att vinna, att bli bäst. Så att de kommer ju bygga upp ett väldigt starkt lag. Och sen har de andra motståndare där nere också i Europa som tänker likadant. Så att det kommer bli ett lyft för damfotboll helt enkelt, och det gäller för oss att hänga med.
Ja, och vad blir Sveriges roll där, får man se på här sidan, även om det har tagit längre tid, men så har ju också herrarna hållit på länge, så är ju liksom de svenska herrlagen får ju vara glada om de tar sig in i Europa Leagues gruppspel, och det är ju nästan bara Malmö FF verkar som. Kommer vi se samma utveckling på damsidan, att Sverige knappt kommer med i Champions League?
Om man säger så här, våran målsättning och vision är ju inte att det ska vara så. Vi vill ju vara en av de starka ligorna i Europa. Men för att vi ska kunna klara det, då, det gör vi inte själva, utan då behöver vi hjälp och stöd från andra samhällskrafter. Och då måste pengar in i damfotbollen. Det är så krasst är det. Våra klubbar idag har inte råd att betala de lönerna som utländska klubbarna gör.
Och på något sätt, ska de pengarna komma in, så måste det ju bli större intresse på läktarna, och kanske, nu kanske ni har tv-avtal på gång snabbare än man tror, men det är där det måste hända för att sen sponsorer ska komma.
Ja, det är ett antal olika faktorer som måste in. Dels är det sportsliga delen, att vi måste ha en bra liga, vi måste ha bra kvalitet på det som vi visar upp, det är den ena delen. Som ska då leda till att vi ska fylla arenorna med mera folk, det är för lite åskådare på arenorna. Och det skapar ekonomi och det skapar intresse för sponsorer också att vara med och stötta. Vilket, alltså, kan man få igång hela det maskineriet, då blir det bra. Men det görs inte över en natt, utan det kommer ta tid.
En del av det här är ju att det är väldigt lätt för Real Madrid och andra att plocka spelare i Sverige. Det finns ingen internationell utbildningsersättning som vi finns på här sidan. De flesta klubbar har inte råd att skriva långa kontrakt. Jag menar, Linköping fick släppa Kosovare Asllani. De löste upp sitt kontrakt. Hon behöll liksom hela pengarna och gick till Real Madrid. Jag minns hon inte än det. Men bara beskriv ett problem jämfört på här sidan. Kan man ju ta in pengar och sälja spelare. Medan på damsidan verkar man svåra. Hur ska man komma runt det?
Ja, men det här är ju ett av sådana här jobben som vi inom EFD driver då, att försöka få en mera strömlinjeformad struktur kring övergångar, kring internationella övergångar. Vi har ligor i Europa som säger att de är amatörer, men vi vet att de betalar bättre än vad våra proffsklubbar här i Sverige gör. Och då blir det amatörövergång, vilket är jättekonstigt. Så att vi måste ändra på regelverket. Och någonstans så började med vad vi erbjuder här hemma. Och vad vi kan få in i ett spelaravtal. Och det vet väl alla, att om man har ett längre avtal på 2-3 år. Ja, men då ska någon komma in och köpa loss det. Då kan man få till en förhandling. Vi måste komma dit här att vi har en bättre struktur när det kommer till att skydda både våra föreningar och våra spelare. För utländska klubbar. Vilket då kommer innebära, alltså, precis åt samma håll och åt andra hållet, när vi ska hit duktiga spelare, då kommer det bli samma typ av förhandling. Men det är så det får bli.
Just det här med utbildningsersättning, det finns ju utbildningsersättning både utomlands, men det finns ju även internt i Sverige liksom, och där det ju betalar sig mer för en klubb att plöja ner lite pengar i en pojke, för det kan ge mer pengar än i en flicka så att säga. Hur slår det?
Ja, men det är ju såklart jobbigt, och för våra klubbar så om man skulle jämställa den här ersättningen direkt, då skulle det slå väldigt hårt på klubbarna, för att de har ju inte råd att köpa loss, och då innebär det att det får en sån här inlåsningseffekt istället. Så att man måste vara försiktig med hur man gör, men vi vill inte då jämföra oss på det sättet med herrarna, utan vi ska nog skapa något eget som fungerar för damfotbollens del. Det tror jag är viktigt, att man inte hela tiden jämför med killar, med löner och så vidare, utan mer utav de förutsättningar vi har och vad vi kan göra utav det på ett bra sätt för att utveckla svensk damfotboll.
För att tala Europa igen, så jag menar, Champions League-fördelningen kommer ju alltid upp att det är någon procent är det på damsidan jämfört med på här sidan. Man talar ju nu om att införa gruppspel längre, alltså riktigt, det är väl på gång till nästa år eller något liknande. Vad tror du det kommer få för effekt? Blir det mer pengar?
Det tror jag att det är absolut förutsättningar för det. Det är ett viktigt steg i hela utvecklingen att UEFA tar ett större ansvar kring damerna, och att de nu säger att de vill ta ansvaret från och med kvartsfinal och framåt. Det tycker vi är jättebra, för det lyfter också hela Champions League-delen, Women Champions League. Men samtidigt så att det bara är två matcher, det är ju svårt att göra ekonomi på en hemma- och en bortamatch. Har man ett gruppspel, då finns det i alla fall möjligheter under en längre tid att ja, men vi hänger med, och det räcker kanske med oavgjort i sista och så går vi vidare och så vidare. Vilket gör att det skapar mer intresse, och då blir det mer säljbar produkt också.
Vad är de signaler ni får av UEFA kring ett gruppspel?
De är väldigt positiva, och det är nästan så att man vill vara lite för snabb och inte kolla på vad det blir för konsekvenser. Så att vi får se, men säkert till nästa omgång 2020 kommer det vara så.
Ett gruppspel helt enkelt.
Ja.
För jag gissar att där driver väl Juventus, Manchester United och alla de andra som... De vill väl ha samma maskineri på damsidan som på här sidan.
Ja, men det tror jag absolut att det är så. Nu har inte jag den insikten, för jag har inte varit nere och diskuterat det. Men det jag hör i alla fall är positiva signaler.
Om man går till allsvenskan. Det är ju många, bland annat Peter Gerhard som förbundskapten, som vill utöka antalet lag, menar att det är rätt väg att gå. Hur ser du på det?
Precis på samma sätt. Vi tycker också att Obos damallsvenskan borde vara ett antal lag till, men det följer en demokratisk struktur som man måste ha respekt för, och när man tittar på det här i första svängen så visar det sig att det här påverkar division 1 också, och för att inte övergångarna ska påverka under två säsonger då har den här gruppen som jobbar med frågan inom förbundet där vi är med också bestämt sig för att man måste utreda lite mera kring vilka effekterna blir för lägre serier, för att det ska bli så smidigt för alla som möjligt. Men dit går vi, helt klart.
När kan det tidigast ske?
Det kan tidigast ske säsongen 21-22.
Vi på Fotbollskanalen, min kollega Andreas Sundberg, granskade fusket i Elitettan. Jag gissar att du har tagit del av det, att man så att säga värvar spelar på turistvisum. Dels puttar man ju under de svenska talanger, och sen så går man ju runt alla möjliga regelverk. Varför händer det ingenting? Ja, för mig hade jag ju velat kasta ut de klubbar som fuskar.
Ja, det är klart man skulle vilja det, men det är då... Alltså vi ser det mer som att man måste ha en reningsprocess och en professionaliseringsprocess inom fotbollen, och speciellt i de leden då, som man vill säga att det är Elitettan nu som är drabbad. Då ska vi införa regelverk som gör att det inte går att göra på det sättet längre, utan det är någonting som man har velat motarbeta en längre tid, men kanske inte har haft bra verktyg för att göra det. Men det är inte okej att göra på det sättet. Du sa ju själv att dels så tar man bort möjligheten för yngre talanger att få en chans och visa upp sig, och sen är det faktiskt inte rättvist mot andra som följer regelverket och tar den ekonomiska smällen. Men då kommer alltid tillbaka, det är ekonomi och det är pengar som styr någonstans.
Sen kan man ju undra om de klubbarna och de turisterna som är här, om de skickar in inkomstdeklarationer och redovisar förmåner och liknande.
Ja, nej, jag vet inte. Jag vill inte säga vad som görs eller inte, men jag misstänker att det kanske inte sker precis by the book. Det som
hur, efter den granskningen, hur har ni agerat från EFD?
Vi har väldigt tydligt markerat att vi tolererar inte den typen av verksamhet och vi kommer göra allt det vi kan för att förändra regelverket så att det inte blir av. Men det har också att göra med utbildning och när vi kommer tillbaka till det här med föreningsliv kontra näringsliv. Det är en gråzon och den är livsfarlig och övertrasserad, utan man måste hålla sig på rätt sida.
Det är ju Svenska Fotbollförbundet som på något sätt äger ju tävlingsverksamheten. Hur talar ni med dem kring det här i Elitettan och så? Hur ska de agera? För de verkade ju lätt handlingsförlamade och hänvisade till en utredning.
Ja, alltså jag kan inte ha detaljerna i den processen då, men från vår sida så driver vi frågan starkt och vi är en viktig part för Svenska Fotbollsförbundet när det kommer till att tycka och så. Så att vi kommer nog att få bukt på det här problemet, det tror jag. Det är jag ganska säker på. Men sen kanske det kommer finnas i andra idrottssammanhang vidare, och det är någonting som hela idrottssverige borde jobba mot att förändra.
En sak som skedde i Sverige, kanske överraskade en del, var ju att Malmö FF och LB07 planerade att gå ihop för att Malmö FF då skulle få ett elitlag. Hur överraskad var du av det?
Ja, men jag blev ganska överraskad. Egentligen inte av själva händelsen då, i sig själv. Men jag blev överraskad för jag var precis nere och ska träffa FC Rosenborg. I Rosengård samma dag som det här gick ut då. Så att det var ju minst sagt febril aktivitet runt i deras korridorer. Jag tror att jag förhåller mig neutral eftersom jag företräder elitfotboll dam. Jag tror att det är nyttigt och bra för damfotbollen att det uppmärksammas utav härsidan. Men samtidigt så tror jag att det finns, man behöver beakta att kommunikation och massa andra parametrar inom damfotbollen, de är inte de samma som på herrsidan. Så att bara för att man som etablerad herrklubb tar in en damsektion eller tjejverksamhet, då kommer inte det att explodera bara för den sakens skull, utan det finns mycket man måste börja jobba med för att det ska kunna funka, och jag tror inte de har riktigt den kunskapen.
Samtidigt om man tittar ut i Europa som vi har pratat så i England, så är det ju numera de klassiska lagen på här sidan som även har verksamhet för damer, medan tidigare storheter faller ner som bara varit bra på damsidan. Man kan ju kanske jämföra med Jitex och Öxabäck och sådana lag som var starka förr, och kanske större klubbar. Hur ser du på den utvecklingen? Ska IFK Göteborg och Helsingborgs IF och de andra addera det här och försöka bli starka även på damsidan?
Jag tycker att alltså, har man en bra organisation runt omkring och har en bra struktur i sin förening, då tycker jag inte att det är fel alls att man satsar på både dam och herr. Men man ska inte göra det på grund av att samhället säger så, och så tar man in ett damlag bara för att det ska vara, man ska bli okej med samhällskrafterna, utan man ska göra det för att man verkligen vill utveckla damfotbollen. Och det som jag sa tidigare, att jag tror att halva svenska befolkningen är kvinnor. Kan vi få in några fler i fotbollsvärlden, då kommer det göra att fotbollsfamiljen växer. På herrsidan så är det ganska, det är en mogen marknad om man säger så.
Du som har jobbat med sponsorer och liknande, finns det en efterfrågan från sponsorer att jobba både med herr och dam som är större idag än vad det var förr i tiden?
Det kan jag inte svara på direkt, för jag har inte haft de samtalen med de kontakterna som jag brukar prata med, men det skulle förvåna mig om man inte ser det, att det här vore intressant. Sen tror jag att det är väldigt många sponsorer som börjar titta på, alltså man jobbar mycket med värdegrunder och med grundvärderingar som man vill associera sig med. Och jag tror att det är väldigt tilltalande med damfotboll, eftersom tjejer är ett djupt samhällsämne som är viktigt. Samtidigt så är det ganska rent, för tittar vi krasst på tjejerna, när får man en smäll under matchen, då försöker man resa sig upp och fortsätta spela. På killsidan så har man ju lärt sig att det gäller att ligga kvar, för det kan bli ett gult kort, eller man tar 2, 3, 4 varv och vrider sig i smärta, då kanske det blir en utvisning. Dit har inte tjejerna kommit på långa vägar än, och det ser man i samhället, så är det. De fightas och de kör, och det är rent spel. Det tror jag många vill associera sig med.
Vad var din relation till fotboll de senaste 10-15 åren?
Jag äter fotboll alldeles för mycket nästan. Så att...
Vad kollar du då?
Jag tittar mycket på internationell fotboll och framförallt spansk då, som jag har en uppväxt och mina rötter är från Spanien. Jag känner ju till, jag kan ju fler spanska spelare än jag kan spela svenska om man säger så.
Så att, men då har det varit mest här fotboll. Du har inte, det är inte så att du har gått iväg här i Stockholm och kollat på Djurgården eller AIK eller något sånt?
Jo, jag har ju varit lite grann och tittat på dammatch, men då har jag varit när jag var ledare och fotbollsledare själv för tjejer.
Vilket lag jobbar du då?
Vallentuna.
Ja, okej. Och där spelade dina döttrar?
Ja, precis. Min äldsta dotter. Och då det var lite roligt för att jag försökte få till spelande lag. Och så var vi och tittade på fotboll. Och då, man spelade inte, man bara smällde iväg bollen. Så att det var lite så här jättebra pedagogiskt att säga att så här ska ni göra. Och sen så gjorde de inte så, de här duktiga tjejerna. Så att, men det har utvecklats enormt, damfotbollen. Och numera så är det kul att se faktiskt på en dammatch.
Detta är ju också att engagera sig i fotboll för damer är också mycket politik. Jag menar, hur reagerade du? Du visste ju inte att du skulle ha det här jobbet. Men jag gissar att du på något sätt tog del av Nilla Fischers tal No More Fucks To Give på fotbollsskalan. Mm. Hur reagerade du?
Nej, men alltså det är... Jag förstår att man vill lyfta frågan. Och sen alltså, man ska säga så här... När det kommer till politik, då måste man vara försiktig. Man kan inte gå på för hårt, för då slår det bara tillbaka. Och min devis är att försöka med diplomatins väg nå längre än med konfrontation. Då. Så att, det är viktigt ändå att lyfta, att man lyfter frågorna, att man vet vad det grunden är för någonting som rör sig. Och ska vi få till förändring, då måste vi agera.
För det finns ju mycket krav om jämställdhet. Just nu är det hockeykronorna som strejkar, eller damkronorna som strejkar. Innan var det ju, jag menar, det var ju tal om att landslaget skulle bojkotta en fotbollsskala för de hade inget avtal och de är anmälda till diskrimineringsombudsmannen. Hur ser du på att man inte bara kan lägga ut vad de betalar herrar och damer för att de representerar Sverige?
Jag tycker om transparens och öppenhet. Så att i min värld så skulle jag tycka att det är lättare att bara öppna upp och visa hur det ser ut. Sen vet jag att det är mer komplext än så. Och det finns juridiska delar i avtal och annat som gör att man inte gärna vill bryta dem. Så att sekretesser och annat. Så att det är från hur man kan hantera de här delarna. Men när jag hör att DO då accepterar den förklaring de har fått av fotbollsförbundet, vilket jag har förstått har varit väldigt uttömmande och öppet i förhållande till dem. Och de sen respekterar det här att det inte ska gå ut medialt. Då får man ju ta det och tro på att det faktiskt är så. Personligen så tycker jag att en öppenhet är den bästa vägen, för då är det liksom ingen snack.
Det är ju naturligtvis skillnad på att representera ett landslag och spela för en klubb eller tillhöra en klubb som arbetsgivare. Hur ser du på det? Liksom, för ibland blandas ju det att man ska jämställa löner rakt av.
Ja, men precis. Det är ju väldigt olika. Det är våra klubbar som är arbetsgivare. Det är de som står för löner och de måste få sin ekonomi att gå ihop. Så där om man börjar där, då kan man få en förståelse till varför en herrspelare i Djurgården tjänar 10 gånger mer ändå än vad motsvarande damspelare gör. Och då får man ju sen diskutera hur kan vi göra för att förbättra de villkoren. När det sen kommer till landslag, då är det samma som gäller. Alltså det är samma förutsättningar. De ska ha samma typ av ledargrupp runt omkring sig. De ska ha samma fysmöjligheter, samma när det kommer till scouting och tekniska hjälpmedel och så vidare. När de reser ska det vara samma kvalitet på resan och boende och så vidare. Och träningsförutsättningar. Det måste vara lika, rakt av. Sen vad det blir för ersättning från UEFA i ett VM eller för FIFA i Europa, så det är det tvärtom. Då får man ju förhålla sig till det regelverket. Och Svenska fotbollsförbundet får ju in en spelarbonus för damer för deras prestation som de fördelar rättvist. Medan de får en annan för herrarna som de fördelar rättvist. Om de sen skiljer sig emellan, det är ju inte förbundets fel. Utan
men skulle inte förbundet kunna ha råd och, jag menar, att man ger samma guldbonus? Det verkar rätt riskfritt, så jag har tagit ett guld förutom OS 48 så är det ett guld på damsidan 84.
Ja, det kan man absolut göra. Det kan man absolut göra, men jag vet inte, jag har inte insyn i...
Nej, men jag tänker bara symboliken. Vill man inte ha att ett förbund ska stå för någonting? Det är ju en annan sak med en klubb som är en arbetsgivare.
Ja, någonstans så förbundet, tycker jag, som landslags, gör med ett landslagsuppdrag, då ska det regelverket gälla. Och visst är det så att det vore fantastiskt om det blev samma ersättningsnivåer, men jag tror att det skiljer ganska mycket från ett herrfotbolls-VM och ett damfotbolls-VM.
Det skiljer enormt mycket. Ja. Om man går till klubbarna så är det ju precis som du säger, ungefär 10-11 gånger som genomsnittslönen. Sen är kanske det ett väldigt trubbigt mått för att det är så olika löner i säkert både på dam- och herrsidan. Men hur ska man krympa det gapet? Kan det göras på någon konstgjord väg eller är det bara marknaden?
Nej, alltså där är jag ganska kategorisk. Jag tycker inte vi ska jämföra oss med herrarna, utan svensk damfotboll ska gå sin egen väg och ska göra på ett väldigt, väldigt bra sätt, vilket jag hoppas att vi kommer kunna visa de närmaste åren. Och det kommer göra att det lyfts allt eftersom. Om vi backar bandet ett antal år tillbaka på herrsidan, då såg det likadant ut där. Det var ju, man fick jobba och spela eller plugga och spela. Medan ute i Europa så var de ju proffs på riktigt. Vi kan inte äta upp hela det försprånget bara genom att skrika högt och säga att vi vill ha samma villkor. Det är tyvärr marknadskrafterna som bestämmer i det läget. Och där vill jag lämna passningen över till alla runt omkring som tillsammans gör att damfotbollen blir mer intressant. Och det har att göra med media, hur man exponerar och visar och lyfter damfotbollen. Det har att göra med sponsorer, hur de väljer att avsätta sina medel när de ska sponsra idrott. Och sen har vi en tredje parameter som är då lagstiftning och annat som gör att det blir jämlikt med ja, möjligheter till avdrag och så vidare.
Alltså, företaget. Sponsring, där är ju, finns en slags nackdel för damverksamhet jämfört med herrverksamhet.
Ja, och den behöver ju så att säga myndigheterna ta tag i så att det blir lika attraktivt att kunna sponsra damfotboll kontra här.
Kan man inte känna sig att det blir för mycket? Man ska liksom påverka UEFA och FIFA, svenska myndigheter, svenska företag, svensk publik. Att det känns oöverstigligt.
Du öppnade ju intervjun med att det här var en räkmacka och att det här var... Eller inte,
efter VM!
Ja, men att det här jobbet är som det är. Alltså jag ser det som ett enormt tufft uppdrag att jobba med. Och stora utmaningar och stora frågor. Vissa kommer ju lösas på kortare tid, andra kommer ta längre tid att lösa. Men det är enormt inspirerande att få jobba med såna här frågor.
Ser du det som att... Jag vet att du inte gillar att fokusera på ålder, men jag gör det. Du är 59, jag menar, visst säger Fredrik Renfeldt att vi ska jobba längre, men är det liksom ett 5-6 års projekt där du ska in här och bara köra?
Nej, alltså jag tänker inte så, utan jag vill göra skillnad i alla de arbetsuppgifterna jag har haft inom olika roller i både näringslivet och i idrotten. Och det är ju min natur som jag är gammal idrottskille själv. Jag vill göra skillnad och jag vill göra det ska bli ett avtryck och det de åren jag har kvar att arbeta, om jag får lov att vara kvar i den här grupperingen under en längre tid, då vill jag att man ska se att det har hänt väldigt mycket från 2019 till 2025, 2026 eller 2027 vad det blir. Det är min absoluta förhoppning.
När du är ute i klubbarna, vad känner du då?
Jag känner mycket engagemang, mycket ideellt föreningsliv, mycket vilja, men samtidigt så ser jag människor som går på knäna för att de har för mycket att göra och de äts upp av det dagliga, vilket vi behöver hjälpa och stötta med så att de kan bli mera professionella och satsa på det som behöver göras.
Hur löser man det?
Dels genom att stötta centralt ifrån med olika verktyg och möjligheter att göra enklare åtgärder lokalt än centralt. Nu pratar vi till exempel kommunikation. Det är enormt viktigt idag med att vi kommunicerar rätt och i rätt kanaler. Vi möter just nu och har lyckats genom de åtgärderna som är gjorda bakåt nå en väldigt ung målgrupp. Och den här unga målgruppen, de beter sig på ett visst sätt på sociala medier. De är inte inne på Facebook, de är inne på Instagram och Twitter och Snapchat och TikTok eller vad det heter. Vi måste vara där på deras marknad, deras planhalva och synas. Sen måste vi lyfta våra profiler, alltså skapa profiler i damallsvenskan och i Adobos damallsvenskan och i elitettan och som blir idoler för de här ungdomarna. Då måste de hitta på alla möjliga sätt och vis så att de ska bli lockade att komma till match och titta på dem i real life. Så att det kan vi skapa sådana verktyg och hjälpmedel till våra föreningar så att de kan på ett enkelt sätt göra de här sakerna, då kommer de skynda på hela processen.
Samtidigt är det ju ett väldigt spann mellan Vittsjö och till exempel FC Rosengård. Hur jobbar man med det?
Ja, men där blir det ju så att vi har en typ av dialog med Rosengård och en typ av dialog med Vittsjö såklart. Och man försöker anpassa det till deras förutsättningar och förståelse för hur den föreningen ser ut. Jag tycker Vittsjö gör ett fantastiskt arbete och ska det bli hållbart över tid så att det inte blir som en dagslända att man kommer upp och är där ett par år och sen inte orkar med längre, då behöver de väldigt mycket stöd. Och det gör vi genom att dels skapa ekonomi så att de kan satsa och sen också genom att med vår position och vår kunskap kunna hjälpa.
Ni har ju även exporterat rättigheten till Mexiko. Tror du det finns något större internationellt intresse att få ut allsvenskan?
Det tror jag faktiskt. Just Mexikoavtalet, det damp ju ner som någon form av från klar himmel i alla fall till mig. För jag hade precis bara börjat när jag fick höra att det blev klart. Och det är jättespännande. Men det är samma sak där. Vi behöver göra det mer attraktivt arenamässigt och så vidare. För att det ska se bra ut utomlands också. För att själva produkten, alltså fotboll eller tjejfotboll, damfotboll i Sverige, den är väldigt bra. Så jag tror den är absolut gångbar internationellt. Men vi får se vad det kommer för fler efter Mexiko. Då. Men jag hoppas verkligen att det kommer att utvecklas vidare.
Ja, det är en spännande tid. Jag får följa upp om några år och se vad du har nått någonstans helt enkelt. Stort tack för att du kom hit.
Ja, men tack så mycket.
Podden var som vanligt klippt av Daniel Eriksson och producerad av Olle Junell Lindberg. Och har ni några synpunkter, tankar eller idéer så är det enklast att mejla mig olof.lund@tv4.se eller så skriver ni till mig i sociala medier. Twitter och Instagram gäller och det är Olof Lund i ett ord. Och den här veckan är en speciell vecka eftersom det redan på onsdag kommer ett nytt avsnitt med Tobias Hussein. Så att det blir två avsnitt av podden denna vecka. Stort tack!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.